Vad fint att få komma till er och alltid bli så välsignad av allt det fina musiken och lovsångerna som man får vara del av. Den rubriken jag har satt, den är väl kanske lite speciell för en sån här dag. Vi har gått in i sommartid. Alla har kommit i tid. Och så är rubriken "Kom ut, vintern är över". Och det vet jag inte om den är här riktigt. För två veckor sedan så fick jag faktiskt förmånen att åka skidor på golfbanan i Grästorp. Förra helgen så kändes det mer som vår. Det var det cykeltur. Vi försöker att vara ute och röra på oss lite grann. För att det är skönt med frisk luft. Det är bra för själen och kroppen att komma ut och röra på sig lite. Den här helgen har blivit en Vänersborg-helg. Jag träffade någon här igår. Min fru och jag kände att nej, men vi ska ta en dag när vi gör lite saker tillsammans. Det är viktigt också att få tid tillsammans och göra trevliga saker. Och hon har en kollega på Vänerskolan som sjunger en kör som heter Björnligan. Och det var konsert igår eftermiddag, Folkets hus här, som vi var på. Och innan dess så tog vi en loppisrunda. Kom bort till arenan och upptäckte att det var alldeles för mycket folk där. Så vi var borta på Erikshjälpen och Röda Korset. Och sen gick vi bort till arenan och en hel bandyplan full med massa saker som såldes. Köpte inte så mycket, bland annat en potatisskalare i varje fall. Och lite till. Men det är viktigt att få tid också tillsammans med de nära och kära man har och göra saker tillsammans. Kom ut, vintern är över. I min tjänst på sjukhuset så blir det ju tydligt att livet kan vara skört. Plötsligt händer det där en olycka som kan få allvarliga följder. En stroke, en hjärtinfarkt, en depression som sätter sig djupt, kanske så djupt att den människan inte orkar se något ljus längre fram. I värsta fall kan det leda till ett självmordsförsök som kanske leder till döden eller inte. Det finns situationer i livet som man förstår att livet är inte självklart. Livet är värt att kämpa för. Våra liv, och det är värt att kämpa för våra medmänniskors liv. Och för mig och säkert för dig också så är det värdefullt att få vara med och bidra till att människor kan känna hopp och tillförsikt där de går fram. Det finns många människor i vår tillvaro, jag ser det på sjukhuset, det man behöver är att någon bara sätter sig ner och lyssnar en liten stund. I höstas hade vi ett föredrag som vi bjöd in till med en läkare som berättade om narrativ medicin. Alltså det handlar egentligen om att lyssna på patientens berättelse. Och det ger ofta väldigt mycket för den och för mig också att få sitta ner en stund och lyssna. Och ibland märker jag att här finns det den öppningen att man kanske önskar att man ska läsa något och att man också får tillfälle att be. Ibland blir det inte så. Men jag ser det som att vad det än som har hänt så har jag fått vara där och förhoppningsvis visa att det finns en medmänniska som har sett dig. Och om du har känt att det var en medmänniska som har sett dig, så hoppas jag också att det någonstans där bak att tänka tanken, det kanske finns någon mer som ser mig. Till den här predikan då, på rubriken "Kom ut, vintern är över", så var det så att i min dagliga läsning i veckan så var det bland annat i Höga visan. Så nu blir det faktiskt ifrån Höga visan, och det är ju poetiskt, och det vet jag inte om jag har känt för att vara, men i vilket fall, Sångernas sång som det också heter. Så vi ska läsa några verser ifrån det andra kapitlet i Höga visan. Det är nog inte så ofta kanske att man predikar därifrån, inte att jag gör det heller. Men jag ska börja från det andra kapitlet, och vi börjar i den andra versen. Det här, alltså Höga visan, är ju ett sammanhang som visar på kärleken mellan man och kvinna. Jag tror att man får läsa som det står, och det beskriver det, och det är något gudagivet att man hittar varandra, kärleken i en familj. Men genom åren så har ju också både judarna har tolkat den också symboliskt, allegoriskt, som Guds kärlek till sitt folk, judarna som Guds kärlek till Israel, och kristendomen har också sett den som Jesu Kristi kärlek till sitt folk, till den kristne. Så jag känner att när jag har läst det här så handlar det för mig mycket också om Guds kärlek till mig och till dig. Och vi börjar i kapitel 2 och den andra versen. Då säger han då, man kan tänka sig brudgummen Jesus Kristus. Som en lilja bland tistlar är min älskade bland flickor. Och sen vill jag läsa vidare. Då talar hon, bruden, lite längre fram här från vers 8. Hör, min vän kommer. Där är han. Han springer över bergen, dansar fram över höjderna. Min vän är lik en gasell, lik en ung hjort. Där står han vid vår gavel, spanar genom fönstret, tittar in genom gallret. Min vän säger till mig, och nu talar då brudgummen igen. Kom, min älskade, min vackra flicka, kom ut. Vintern är över, regntiden är förbi. Marken täcks av blommor, sångens tid är inne. Turturduvan hörs i vårt land. Fikonträden får kart, vinstocken går i doftande blom. Kom min älskade, min vackra flicka, kom ut. Min duva bland bergets klyftor, i klipphyllans gömsle. Låt mig se dig, låt mig höra din röst. Din röst är ljuv, din gestalt så skön. Och så är det ett tilltal från liksom en kör också som säger något här. Fånga rävarna åt oss, de små rävarna som härjar i vingårdarna. Våra vingårdar som går i blom. Alltså ett konstaterande. Det finns saker som kan störa kärleken, det störa vingården, det som sker. Det finns alltså någon som är större än detta som vi står i, som står och ropar på oss. Och visst kan man ju fundera på, kan man tala om detta? Vintern är över just i vår tid. Elpriser, matpriser, räntor, klimatkris, krig. Nej, det är inte lätt. Allt är inte över. Men, som jag läste här, det finns någon som är större än allt detta, som står och ropar på oss och som säger, vintern är inte över. Eller vintern är över, kom ut. Det finns en gemenskap att få del i som är större än alla de omständigheter som vi ser. Och i samband med den här predikan har jag också tänkt på två personligheter i kristenheten. De har varit med i intervjuer i tidningen Dagen. Färgstarka profiler i svensk kristenhet. Den första kommer jag beröra här ganska snart nu, och den andra kommer att dyka upp lite i slutet av predikan. För mer än ett halvår sedan så körde då Livets Ords pastor och föreståndare med motorcykel i Uppsala. Han kom körande och mötte en buss som gjorde en vänstersväng mitt framför dem. Det gick inte snabbt, men 40 km rakt in i en buss räcker för att det ska få ödesdigra konsekvenser. Han svävade mellan liv och död. 4 veckor på intensiven, i princip nersövd. Och jag ska inte redovisa hela intervjun, men några saker i samband med det som det stod där. För när han vaknar så det första han säger är nattvard, nattvard, nattvard. Och personalen förstår inte riktigt vad menar han? Vad ska vi göra med detta? De ringer upp hans fru och hon förstår. Ja, men vi måste se till att en pastor får komma dit. Så en pastor kom dit. Och så försöker de ordna. Han kan inte äta, han kan ingenting. Men de tar några smulor av nattvardsbrödet och doppar fingret i vinet och för till hans läppar. Det var hans önskan och någonstans hans tanke om att jag behöver få ett möte med Gud. Och han upplever att där börjar vägen framåt. Gud var där. I det väldigt enkla på ett sätt, det stora, så börjar Gud sitt sätt att röra vid honom. Sen börjar då resan tillbaka i hans liv. Ett sönderslaget ansikte, helt förlamad under midjan, en arm som är förlamad, en depression som kommer djupt. Och så börjar olika saker att hända. Ett team i något av Stockholms sjukhus säger, ja men armen, det är nervtrådar som är av i axeln. Det här ska vi nog kunna ordna. Så de plockar nervtrådar nerifrån benet och lägger dem tillsammans med nervtrådarna som ska bli hela. Man kan inte sy ihop nervtrådar utan de läggs jämte varann och så växer de ihop. Och så kan han så småningom börja röra på händerna på armen. Är inte det ett under? Tänk hur Gud kan samverka med sjukhuspersonal och så kan det också bli något bra. Men som jag sa så kände han också hur tungt det var, hur tungt han upplevde hans situation. Och jag ska läsa, jag ska se om jag hittar det här, ett litet. För han funderade på hur ska jag kunna vara pastor? Eller vad är tanken med det här? Givetvis inte konstigt att man tänker så. Så säger han, en vän kom till mig och berättade om Guds kärlek. Han talade till mig om djupet i att vara kallad. Jag tänkte ju att mitt liv som pastor är slut. Men den personen gav mig en helt annan insikt. Att kallelsen från Herren är djupare än den fysiska prestationen. Det gav mig en djupare förståelse av Guds kärlek som helt har befriat mig. Jag har blivit kunnig på ett djupare sätt om Guds kärlek. Att det inte bottnar i hur duktig jag är, hur fantastisk jag är, hur fysisk jag är eller hur snygg jag är. Den bottnar i helt andra saker. Oavsett om jag är perfekt eller inte. Perfekt fysiskt så är Guds kärlek 100-procentig. Och sen säger han också till sist, jag ska läsa något också om hur han tänker om sin vidare framtid. För det är klart att visst är det tungt att veta att jag kanske inte kommer att kunna röra på mina ben funderingarna på var finns helandet, kommer helandet, kommer det inte? Hur innebär det för min tjänst som pastor? Men så säger han till sist så här: jag har fått en ny kallelse, en ny livsuppgift. Förmedla Guds kärlek till alla människor som har det svårt. Den utmaningen har slagit djupa rötter i både själ och hjärta. Jag är just nu förlamad och rullstolskille, en rullstolspastor. Kommer jag att vara det resten av mitt liv? Det vet jag inte. Kanske blir jag helad. Kanske kommer min ryggrad att växa upp igen. Eller hur det nu funkar. Det är ju självklart något som skulle betyda jättemycket för mig. Men jag måste också, och det här är viktigt att säga, jag måste också välja att leva livet så här. Jag kan inte bara säga, åh Gud, du måste hela mig in, annars kan jag lika gärna vara bra dö. Nej, jag kan leva mitt liv och jag kan vara pastor med allt vad det innebär. Ja, varför tog jag med den här artikeln i det sammanhanget om hur brudgummen älskar bruden, hur Jesus älskar sitt folk, älskar dig? Jo, jag tror det är så viktigt att ha klart för sig det, att oavsett hur livet ser ut så är Guds kärlek där. Oavsett vilken situation vi befinner oss i, så längtar Gud till oss. Vi läste här i Höga visan vers 2 och vers 8-9. Läser igen. Som en lilja bland tistlar är min älskade bland flickor. Det finns omständigheter som inte är lätta. Men när Gud ser på dig, så kan han se igenom alla de omständigheterna och se in i ditt liv, och så ser han en lilja. Det är försoningen, förlåten, återupprättad. Och så läser vi vidare från vers 8 till 9. Hör, min vän kommer, där är han. Han springer över bergen, dansar fram över höjderna. Min vän är lik en gasell, lik en ung hjort. Där står han vid vår gavel, spanar genom fönstret, tittar in genom gallret. Det är med Guds glädje och kärlek han kommer till oss. Har du tänkt den tanken, att när han kommer till dig så kommer han med glädje? När han ser dig så blir han glad. Han ser något speciellt i ditt liv. Han kan se skönhet i ditt och mitt liv, även om det finns törnen runt omkring. Han tittar in genom ditt galler, ditt fönster, och säger: jag vill nå fram. Kan du inte öppna så att jag kan få komma till dig? I Lukas kapitel 7, vers 36-39. Så kan man läsa om en kvinna som kanske för andra upplevdes vara långt borta från Jesus. En av fariserna bjöd hem honom på en måltid, och Jesus gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. När hon fick veta att Jesus låg till bords i farisens hus, kom hon dit med en flaska balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vette hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår. Hon kysste hans fötter och smorde dem med balsam. Farisén som hade bjudit in honom såg det och sa för sig själv: om den mannen vore profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom, en synderska. Jag kan läsa från vers 48 också till 50. Jesus sa till kvinnan: dina synder är förlåtna. De andra vid bordet sa då för sig själva: vem är han som till och med förlåter synder. Men Jesus sa till kvinnan: din tro har hjälpt dig. Gå i frid. En sån tilltrasslad situation som kvinnan var i, hon förstår att det finns hos Jesus en ren upplyftande kärlek som gör att hon vågar komma. Hon vågar öppna gallret. Öppna och visa vem hon är. Och blicken på Jesus och blicken från Jesus får henne att släppa allt det där. Hon får det hon behöver. Förlåtelse. Upprättelse i sitt liv. Vi går vidare till Höga visan igen. Och läser vers 10-12. Han säger då: kom min älskade, min vackra flicka, kom ut. Vintern är över, regntiden är förbi. Marken täcks av blommor, sångens tid är inne. Turturdruvan hörs i vårt land. Vi kan läsa också vers. Ja, vi fortsätter. Fikonträdet får klart. Vinstocken går i doftande blom. Kom min älskade, min vackra flicka, kom ut. Min duva bland bergens klyftor, i klipphyllans gömsle. Låt mig se dig. Låt mig höra din röst. Din röst är ljuv. Din gestalt så skön. Brudgummen, alltså om vi ser det så, som Gud talar liv. Han säger: kom ut, vintern är förbi. Jag ser något mer i ditt liv. Jag ser en framtid för dig. Jag vill tala liv in i ditt liv. Han säger: vi ska inte behöva leva i vinterns mörker. Vi får förvänta oss ljus och värme, hur den kan se ut runt omkring. Jag säger inte att man ska blunda för det. Men han säger: det finns en plats där du är älskad hos Jesus. Han vill fortsätta tala till dig och till mig om att sluta förvänta oss mörker. Kom ut, vintern är förbi. Sångens tid är här. Jag vill se dig, sa han också. Jag vill att du kommer fram. Men vad du är, hur du än är, jag vill se dig. Och han säger också: jag vill höra din röst. Jag vill ha ett gensvar. Jag talar till dig. Jag ser dig. Kom. Ge mig ditt gensvar. Visa vem du är. Så tror jag att Gud ser på oss. När Jesus ställde sig en gång, det står i Johannesbrevet, i Johannesevangeliet, så ställde sig han och ropade, bara för att understryka hur mycket Jesus vill ge. Johannes 7 och vers 37-39. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sade han om anden, som de som trodde på honom skulle få, ty ännu hade anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Hans rop till dig om att få ge av liv och ge dig och mig nytt liv och nytt hopp. Ska vi också läsa vers 15. Det som kören står och sjöng mitt i det som hände här. Fånga rävarna åt oss, de små rävarna som härjar i vingårdarna. Våra vingårdar som går i blom. Kören sjunger detta som ett konstaterande i allt det fina som händer. Så finns det också en, ska vi säga, en varning. Att det finns saker som kan störa. Nu tar jag inte om krig och elände. Kanske i första hand. Inte jämt de stora sakerna. Men det finns andra saker. De små rävarna. Som finns där. Och jag vet inte, du kanske nästan anar vad det kan vara. Det där som bara kommer. någon säger ett ord. Varför sa han hon det? Eller varför gjorde han hon det? Och så finns de där rävarna där. Och så ser man inte det stora kärleksdramat som egentligen finns där mellan bruden och brudgummen. Mellan Jesus och hans folk. Så missar vi det stora, för att rävarna får så mycket uppmärksamhet. Det kan hända detta. I Efesierbrevet så säger Paulus så här. Efesierbrevet 4 och 25. Till 32. Lägg därför bort lögnen och tala sanning var och en till sin nästa. Vi är ju varandras lemmar. Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Ge inte djävulen något tillfälle. Den som stjäl ska sluta stjäla och istället arbeta och sträva med sina händer, så att han kan dela med sig av sitt goda åt dem som behöver. Öppna inte munnen för ofruktbart prat, utan säg bara sådant som tjänar till att bygga upp där det behövs, så att det blir till välsignelse för dem som hör på. De små rävarna, de kan dyka upp lite överallt. Det behöver man inte vara någon större profet för att begripa. Så fungerar det. Så fort det finns människor så är vi människor. Och missförstånd kan alltid dyka upp. De behöver inte få så stor uppmärksamhet. Man kan faktiskt köra iväg rävarna. De behöver inte ha plats där. Må Gud hjälpa mig och dig att inte fastna i rävarna, utan se det stora dramat som Gud håller på att göra. Nu till sist då, sa jag ju att jag skulle också ta ytterligare en intervju. Den blir inte så lång. Men det finns ju en annan ganska känd personlighet som han drabbades av cancer. Stod det om förra våren. Det var diagnosen tumör vid bukspottkörteln. En elakartad. Och det var Ulf Kristiansson då, sångaren i Jerusalem. Trodde att han var klar med en skiva. Han fick cellgifter 6 gånger under sommaren förra året. Och prognosen var väl inte så god. Det var mycket bön för honom i många sammanhang och förbön. Så plötsligt var det dags när de här cellgifterna hade behandlats. Och man bedömde att det var möjligt att operera. En operation först på 9 timmar. Och sen blev det ytterligare en. Mjälten, säger han, bukspottkörteln borta, tolvfingertarmen och magsäcken. Och när han var klar så sa han, kan man leva då? Läkaren sa, det går. Och så blev det tester på tumören och en lång väntan och en osäkerhet med vad innebär detta. Och i det så är han svag. Kanske inte känd för att vara det. Men han låg där och ställde frågan, var finns du Gud mitt i allt det här? Finns du Gud? Och så upplever han Guds kärlek, Guds närhet i sitt liv. Mitt i det som är så svårt. Och så kommer så småningom beskedet. Den här tumören vi har tagit bort, den var inte elakartad. Du är frisk. Och han känner, jag trodde ju inte att mitt liv var slut. Jag trodde ju att jag hade så mycket kvar att få göra. Och nu ska jag få göra det. Nu vill jag också fortsätta berätta om vem Jesus är. En önskan om att kristna skulle släppa sina egna agendor och istället se tillsammans för vad Guds rike är. Fortfarande en pionjär. Så till sist, kom ut, vintern är över. Nu är det sångernas tid. Guds kärlek är där oavsett hur situationen än ser ut, så är det största undret att vi kan få vara nära Gud och känna hans kärlek i den situation där vi är. Brudgummen Jesus kommer. Han kallar. Han vill höra din röst. Han vill se dig. Och han vill också leda dig ut. Precis som de här två intervjuerna jag har hänvisat till. Ta emot Guds kärlek. Upplev. Du har en uppgift att sprida Guds kärlek där du är. Så varför jag har två kristna profiler? Varför har jag givit dem så mycket tid? Man kan läsa om kristna profiler, om crusades och allt vad de, och det är ju fantastiskt det. Jag tycker det här visar också att de där man kanske läser om och ser, de är också människor. De har saker att gå igenom. Och de upplever att Gud är med och leder dem och styrker dem. Mötet med Guds kärlek i en svår situation och viljan att få fortsätta att tjäna. Så kom ut, min älskade. Vintern är över. Amen. Tack, Herre. Tack att du vill se oss. Tack att vi får träda fram inför dig. Tack att du vill höra oss. Du vill höra vår röst. Och tack för att du kan gripa in på mycket större sätt än vad vi kan ana ibland. Och vi ropar ibland om helande. Vi vill fortsätta att göra det. Vi ropar om ett ingripande. Vi vill fortsätta att göra det. Vi ropar om att få möta dig på det sätt vi behöver. Vi ropar och önskar att du ska höra vår röst. Tack att du är här idag. Amen.